Är det sant det där en gång när du skulle live-betta på en match och du råkade klicka i en nolla för mycket?
Ja.
Och det sjuka. Och det var, det var ingen liten summa från början. Men...
och det, bara, det roliga med den var att han slapp ångesten.
Stryktipspodden är sponsrad av Stryktipset som är ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. Där får du bara spela om du är över 18 år. Och känner du att du har lite problem med spel så gå in på stödlinjen.se och få hjälp där. Nu kör vi! Välkomna till Sveriges bästa stryktipspodd. Sveriges vackraste, finaste, mest kärleksfulla och kanske enda stryktipspodd. Med Simon Dybban Lindell, med Sargon Giganten Röja och med mig Bengt Sonnert. Vi saknar dock Timothy Härold som fick 13 rätt förra veckan, grabbar. Han får inte vara med ändå. Varför? Vad händer?
Det är svårt att platsa, va?
han drog in 600 in där timman förra veckan.
Ja, men det måste vara miljonen plus för att vara med i denna extremt fina podden, va? Det är inte bara att få 13 och tro att man ska kliva in och delta hur som helst, va?
Ja, det är hårda krav alltså.
Men om man vinner 6, 7, 800 000 nu på lördag också, då kan vi ta ett snack, tycker jag. Då kan vi diskutera saken.
Ja, det tror jag. Alltså, han är väl ändå, om man säger, på listan på alla de tusentals personer som är på den här kölistan, så har nog Timma spelat upp sig till en fjärde plats, va?
Oj. Han är första avbytare.
Nej, men det var kul. Det var verkligen kul att han fick 13 och sådär lite. Han hade lite otur, som jag fattade som, också. Tur i oturen, va? Han förlorade nästan 400 lax där på sista målet också.
Ja, var det bra? Vilka var det som gjorde mål? Brage eller?
Nej, Öster.
Ja. Öster var det, just det, i slutet. Gjorde, mot Ljungskile borta, ja, precis.
Men det är charmigt hur det klaffar för vissa kuponger och hur matcher vänds liksom, och pang, 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 och så går det från till exempel då 327 000 till 1,8 mellan 88 och 90.
Mm. Ja, visst.
Det bästa timman gjorde på hela kupongen, det var ju faktiskt att lämna in den.
Ja,
det måste man ju göra.
Ja, men man kan säga så här. Lämnar man inte in kupongen, då får man ju inte 13 rätt. Eller hur funkar det? Vad tänker ni om det?
Ja, men det är lite, nej, alltså, det är lite steget, eller? Just det här då.
Ja, jag har ju fått 13 rätt var och varannan vecka, men jag har ju inte alltid lämnat in alltså.
jag har faktiskt en gång dock där i början när vi satte igång den här spellördagsstreamen som vi har på Twitch på lördagar. Då gjorde jag ett system i streamen. Nu för tiden så brukar vi göra något streamsystem och sen lämnar vi in det. Men då gjorde jag ett streamsystem. Då hade vi inga tillsammansbolag eller något sånt när vi började streama. Och då lämnade jag aldrig in det systemet för att jag vet inte om det var stress eller någonting. Och det var samma vecka som vi fick 13 rätt där med Chelsea. När Chelsea Newcastle var sista matchen.
Just det.
När vi låg på 5,5 miljoner där innan Chelsea gjorde 2-1 i 63. Då hade jag spik Chelsea på det andra systemet. Och det hade också blivit 13. Så det hade varit en 6-700 in liksom extra. Det är ganska sjukt att man inte lämnar in. Sen dess har jag alltid tänkt så här. Man ska lämna in systemet om man gör det. Ja. Men en klassiker också så här, det är ju det här, vad gjorde ni på den tiden man spelade butiker och man hade kryssat in fel? Gick ni och annullerade den lappen, eller hade ni spelat 20 spänn på oddset till exempel, eller 50 spänn på oddset, och sen hade ni kryssat in fel? Ni valde med om den situationen, och sen, eller för att, det visste jag, då behöll man ju den kupongen, man kunde liksom inte annullera en kupong, det kunde ju sitta liksom.
Mm. Nej, men jag har aldrig haft det här problemet, Bengan. Jag förstår att du tar upp det, för att Det är ju på många olika sätt som du... Man kan ju nästan jämföra det där med online-världens missklick liksom. Och du har ju erfarenhet av det. Även om det kanske är en dålig erfarenhet att ha. Så sker ju det än idag faktiskt.
Jag man säger så här, jag har missklickat ganska rejäla summor då sen, ja. på senare tider, men då blir man stressad om man gör det.
Är det sant det där en gång när du skulle livebetta på en match och du råkade klicka i en nolla för mycket?
Ja.
Och det var inte det var ingen liten summa från början. Men...
och det är bara det roliga med den var att han slapp ångesten för att när man live-klickar, då tar man upp sidan och så slår man till exempel, om man nu ska spela 1000, så trycker man 11, 3, 4 ettor till exempel, va? Istället för att hoppa med handen. Och då gör man det snabbt och sen trycker lämna in och så drar man ner sidan.
Jaha.
Exakt så gjorde han.
Wow.
Och sen satt vi och jobbade. Sen är det klart att jag var inte med honom på plats, utan han upptäcker ju det här när spelet är inne, om jag inte misstar mig. När han tar upp sidan igen. En kvart senare eller 30 minuter senare.
Match, jag kan ju berätta exakt vad som hände. Det här var alltså när Napoli mötte Juventus på hemmaplan förra året. Och jag hade spelat ganska lite på den, men så tänkte jag spela. Men då ville jag spela. Juventus gjorde 1-0. Jag hade spelat Napoli 1 kryss. Och Juventus gjorde 1-0. Och då tänkte jag spela. Då spelade jag Napoli att inte förlora från 1-0, om man säger. Och sen spelade jag över också. På något sätt så... Om det var överspelet eller Napoli-spelet. Något av spelarna gjorde jag fel på. Liksom, så jag spelade alldeles för mycket på. Men jag tror det var Napoli-spelet jag spelade en extra nolla på. Men du gjorde ju Juve 2-0. Och jag tänkte inte mer på det. Liksom, så nu var jag ju skopad. Nu kunde jag inte vinna något spel. Och tiden gick liksom. Men det slutade med att... Sen gör ju Napoli 1-1-2 och 2-2 i andra halvlek. Och då tar jag upp och kollar. Oj. Och då hade jag spelat alldeles för mycket. Och då får jag lite panik också. Så att det jag gör där är att jag spelar. För jag tänkte, nu kan jag förlora massa pengar om det blir så att Juve gör 2 mål liksom. Då spelar jag över från det. Så gjorde ju Napoli 3-2 också. Så då satt jag i det spelet också.
Det var en bra match.
Jag skulle säkert säga, ja, det var en rolig match. Ja, ibland kan det hända sådana saker. Men som sagt, Timma gjorde inget missklick när han lämnade in stryktipset, utan han lämnade in det, precis som det skulle vara, och satte det, så det var ju kul.
Eller
det var jackpot förra veckan.
Han kanske gjorde missklick.
Fast han berättade inte om det. Det är därför han satte det.
Precis.
Det är där vi får se till helgen, för att det var jackpot förra veckan, 10 miljoner. Men nu... är det så trevligt den här veckan så att Svenska Spel addar till prispotten så att jackpot blir 13 miljoner. Och det betyder alltså, vi snackade lite innan här, men jag tror att det är en av de bästa omgångarna på hela året det här. Och varför är det så? Jo, för att faktiskt är det 13 miljoner jackpot. Addar pengar, och sen så är kupongen ganska jämnsträckad. Det är en tuff kupong och att knäcka. Och då brukar det alltid ge lite bättre utdelning än att det är 3-4 stora, jättestora favoriter. Men sen är det en tredje grejen som är ganska viktig att tänka på som gör att det blir ännu bättre. Det är att de här sommaromgångarna innan Premier League sätter igång, de är ju lite lägre omsättning. Och det betyder ju att procentuellt de här addade pengarna som Svenska Spel lägger till, det blir en större del av prispotten än vad det är om det är riktigt så här hög omsättningsomgång. Så att det här tror jag kommer bara vara, det blir en väldigt hög återbetalning jämfört med en vanlig omgång. Plus att det är en riktigt lurig och kul omgång att knäcka. Och är man så vass som Dybban och Giganten är, då knäcker man den här omgången och hämtar hem de här 13 miljonerna. Eller vad säger ni?
Jo, jag har faktiskt spånat på kupongen lite här. I tidigare och Jag är faktiskt ganska säker på att jag kommer att få 13 rätt. Jag har i min hjärna spånat på hur man ska bygga systemet och sen har jag jobbat med känslan. Jag har liksom, du vet, så här i luften känt vad det är för omgång för min del. Ibland jag kan känna av så här att om det ska bli drama eller om det liksom är favoritkupong och så vidare. Och plötsligt jag fick som en sån här, du vet, när jag satt i bilen och körde så kände jag, nu händer det. Och den känslan är inte att leka med. Det vet de flesta redan att gigantens, de här krafterna.
Energi, krafter, lite syns. Ja, precis, skulle man kunna säga. Vill ni ha, vad heter det, lite tips om er framtid, kärlek och så vidare, då ringer man 0700 giganten.
Nu ska vi inte överdriva här, va? Det där är något helt annat.
Man tar bort med sina nycklar och så vidare. Kommer ni ihåg hon, den här, nu kommer vi väldigt off topic här, hon Saida.
Ja.
Saida, det var en sån här kvinna som blev känd på 90-talet någon gång, va? För att hon var synsk. Hon kunde hjälpa dig med att liksom hitta saker i, om du har slarvat bort någonting eller din framtid och så vidare och så vidare. Så ringde man, så fick man en sån 070-nummer, eller 070 var det väl inte, vad var det här prefixet där man kostar massa pengar att ringa till?
Kostar så här 19,90 minuter.
Ja, exakt så. Det kostar 20 spänn i minuten och sen hjälper man att hitta dina borttappade grejer eller med liksom din framtid. Så att har vi ett sånt, kan vi lösa ett sånt? Vi kanske ska ha lite dyrare priser nu när liksom till att ringa.
Ring giganten, få 13 rätt.
49,90. Ja, precis. 49,90 i minuten.
Nej, nu ska vi inte skämta för mycket.
Cykelspaden är helt gratis. Helt gratis, cykelspaden, och få våra innersta tankar. Så att vi hoppar väl in på kupongen. 13 miljoner jackpot-kupongen. Härligt. Match nummer ett. Charity Shield. Arsenal mot Liverpool. FA-cupmästarna mot ligamästarna. En riktigt klassisk en sån här klassisk omgång. Det är en titel. Det är en slaskig titel, men det är en titel på spel.
Ja, men man är ju så förvirrad. Man dyker upp här. Match nummer ett. Arsenal-Liverpool. Och det bara känns i hela kroppen så här. Vilken glädje liksom. Alltså, när de här lagen börjar komma tillbaka på kupongen. Och det är ju innan det ens har hunnit sluta typ liksom. Och det betyder väl att är det inte alltid veckan efter som premiären är?
12 är premiären, va? September.
Ja, ah, okej. Okay. De har lagt
det två veckor innan. Ja.
Okay, 2 veckor. Nej, det är ju som sagt, du sa Charity Shield. Det hette så förut, va? De har döpt om den till Community Shield nu, eller?
Precis. De heter ju, det är ju sponsrat. Det är väl någon så här Qatar Airways, Emirates eller något sånt liksom totalitärt sponsorskap
liksom,
som vanligt.
Är det någon som vet vad liksom alltså Community Shield, vad är det, någon så här, någon som vet vad det är liksom, eller? Dybban brukar ju kunna såna här grejer.
Nej, just den här är jag nollar på. Det här är någonting för oss att...
Och ta reda på, ja.
Ja, till nästa år.
Precis. nej, men om matchen då i alla fall, alltså... Ja, alltså, jag vet inte. Jag har ingen aning, alltså, förutom att det känns väl som att Liverpool kommer att vara bra. Det är, som du säger, en liten titel att spela om och...
Vet ni, jag måste bara uppdatera den här matchen. Jag kommer ihåg det lite fel. Det stod alltså 3-0 till Juventus den här matchen vi pratade om. Och jag hade spelat dem från 1-0. Och Napoli gjorde 3 mål. Så. Till 3-3. Och sen gjorde Koulibaly självmål i 93.
Ja, just det, så var det.
Ja, jag förstörde historien lite. Men det är riktigt sjukt att det stod 3-0. Jag lyckades liksom, ja, good bits. Här är ju Liverpool ganska klara oddsfavoriter. Ska det vara så, tycker ni? Neutral plan.
Ja, alltså jag tycker nog det alltså. Jag vet inte hur stora favoriter de ska vara dock, men jag vill ändå liksom. Nu spelade ju Arsenal upp sig på slutet, men nej, jag håller Liverpool som riktigt bra alltså. Det gör jag.
Vi måste.
Utvilade spelare, fräscha.
Det är lite jobbigt med matchen. Den är 17.30 på lördag, så vi kommer inte få några 11 eller någonting.
Ah, okay.
Det har ju lite, men Henderson är i alla fall borta för Liverpool, vet vi ju.
Det känns ju inte som att även om Henderson gjorde faktiskt en ganska eller väldigt bra förra säsong, så
de har ju ersättare.
De är rätt breda på de positionerna liksom.
Ja.
Och jag tror inte att han är så viktig heller. Han är liksom absolut en jättebra, men de har ju både Keita, Wijnaldum. De har ju Milner att slänga in på alla positioner, Chamberlain. De har fin. Jag tror inte det spelar stor roll den biten.
Är det någon som vet om något av de här lagen har fått in någonting nu fram till nu när vi kör?
Nej, det är Arsenal som har tagit in han William då från Chelsea.
Är det klart?
Ja, det är klart. Och sen har Liverpool tagit in en grek, Kostas Tsimikas. Yes. Som backup till Robertson. Är det? Så det är inga stora, ja, så det är inga stora grejer som har hänt i något av de här lagen.
Häftigt ändå, för då betyder det att han bör vara ganska bra scoutad ändå liksom, greken här.
Det kan man tycka. Men det är i alla fall, trupperna ser ut ungefär som de avslutade säsongen. Så det kommer inte bli några stora överraskningar.
Okay, och här ser jag Liverpool har matchat två träningsmatcher här, ser jag.
Ja, och Liverpool är ju faktiskt ett klart bättre fotbollslag. Det är väldigt stor skillnad mellan de här två lagen. Även om Arsenal imponerade just i FA-cupen, där de gjorde två väldigt bra matcher, både semifinal och finalen. Men jag tror att det här kan bli väldigt tufft. För mig är 44% är ju en monsterspik, men det kommer ju gå upp såklart. Samma sak som det har varit ett par veckor innan här, sen coronafotbollen kommer tillbaka, är att de släpper kupongen på onsdagar Svenska Spel, vilket gör att det har inte hunnit sätta sig riktigt sträcken här på torsdag förmiddag när vi spelar in podden.
Nej, precis.
Så att vi får gissa lite vad det kommer gå upp, men jag gissar ju på att det kommer bli ett helt okej värde på Liverpool ändå att spika.
Det tror jag.
Så att för mig är det här kanske en ganska fin spik till att börja med. Och jag har just, ja, vi har väl alla sågat Arsenal ganska mycket liksom. Nu så gjorde de ju, de är bra i vissa, det kan vara bra i en del vissa enskilda matcher. De har spelare som kan höjas och spela bra. Och framåt är de starka med den trionde framme, men jag tror att det här, att Liverpool är för tunga bara liksom. Det är ett komplett lag på alla platser nu för tiden. Däremot så kanske, så får man ju säga så här, att det skulle ju överraska mycket om de gjorde en lika bra säsong som förra året, Liverpool. De hade mycket marginaler med sig och de är jättebra fotbollslag, men allting gick ju perfekt förra året och ja, men det här är, jag tror att det här är en fin spik i alla fall. Vad tror ni?
Ja, inte mycket att säga om.
Absolut, absolut. Och jag vill flika in här med lite spännande grej också. Det är ju, jag såg de här två träningsmatcherna nu senast mot Salzburg 2-2. Det är lite häftigt, den här Ryan Brewster.
Mm-hmm.
För alla de här utlånade är ju tillbaka nu och får chansen här i träningsmatcherna. Och han gjorde ju alltså 11 mål i Swansea och Championship. Och de tog en kvalplats till slut, eller hur? Där de åkte ut mot, var det Fulham eller Brentford?
Brentford var det. De vann mot Brentford första matchen. Och sen
Det. Och sen förlorade.
Mm.
Och han gjorde alltså 11 mål på 22 matcher. Och spelar 2-2 mot Salzburg i senaste träningsmatchen nu. Och han kommer in i 60-onde och gör båda målen.
Ja. Mm-hmm.
Det är ändå lite häftigt att någon ska vara med och rota som fjärde gubbe. För det är väl dags. Origi har klivit, eller någon som vet det? Han vill spela mer nu kontinuerligt, antar jag. någonstans. Ja, vi får se, vi får...
Ja, det ska bli spännande att se just de sakerna, för att alltså, i Liverpools start 11, det är ju oerhört svårt att slå sig in. Det är liksom inget... Det ska ju till en världsklasspelare, det ska ju till liksom en riktig superstjärna för att komma in där. Så att alla de här som ligger lite under, som är lite breddspelare, det är ju inte jättekul roll. Alltså, Rigi har ju ändå gjort fruktansvärt bra i många matcher han har kommit in.
Ja, ja.
Så att han förtjänar ju att gå till en klubb som är ja, egentligen en annan storklubb på något sätt. Men som inte har Firmino, Mané och Salah hade framme liksom.
Nej, precis. Sen blir det kul att följa upp även spelare som Minamino nu när han har fått vara där ett halvår. Och... Ja, jag tycker Liverpool är bra. Alltså. Jag tycker Liverpool ser riktigt bra ut. Jag stor respekt för... Ja, det här kan bära långt alltså.
Mm.
Trevligt. Då inleder vi med en spik.
Det gör vi.
Det är bra.
Mm. Ja.
Och så är det jättekul det här med CDC såklart. Och vi hoppas väl att de här Özil och Gündoğdu och allt vad de heter kanske får gå vidare i livet.
Ja, det är ju han ska ju tydligen sitta av sitt sista år, Özil, eller snackas om att liksom alla vill att han ska iväg, men
honom blir de inte av med, kan jag säga.
Nej, inte om man har 3 miljoner i veckan, va?
Nej.
Och det är ingen som vill ha honom längre.
Där hade du kunnat sitta också, Sagge, för 3 miljoner i veckan.
Nej. Jag hade ju inte liksom varit i en sån situation som honom. Jag hade ju liksom kanske varit lagets liksom hårda super, alltså stora superstar på något sätt liksom. Mm. Hålla på som honom, för fan, det skulle jag aldrig giganten göra, det vet du ju. Han är en lagspelare liksom.
Mm. Ja, jag hade tagit det i alla fall.
Ja, du hade gjort det. Ja.
Jag hade gärna suttit där på läktaren.
Gått till gymmet på dagen. Han kört lite armhävningar.
Ja, men lite som jag lever idag liksom.
Ja, exakt. Exakt samma liv.
Spela lite padel.
Tvungen att sitta på läktaren ibland. Ja. På Emirates.
Det är faktiskt konstigt alltså. Det blir självklart intressant ändå med Arteta. Ny säsong och vad han kommer att göra liksom. Det såg ju som sagt, de fick ju en FA-cup-titel, vilket ändå får anses vara rädda säsongen, för det är ändå stort att vinna FA-cup. Men det... Vi går vidare.
Mm. Och till Superettan, där vi har 3 matcher. Och vi börjar med AFC Eskilstuna mot Giffarna och Sundsvall. Giffarna som ser ganska bra ut ändå. Gjorde en bra match mot Halmstad, men åkte på ett sista minutermål där.
Mm.
Som kanske kostade timmans system. Nu ligger vi ytterligare sådär grejer, men det kan ha kostat lite några kronor för timman där. Att,
Eller han kanske hade spik Halmstad. Nej, det hade han inte, va?
Nej. Precis.
Nej, okej. Okay.
Ja, du menar han kunde fått... Nej, han hade hel på den, precis.
Ja,
precis.
Nej, men som man såg liksom hur... Jag såg faktiskt inte matchen, men statistiskt sett och lite hur oddsen var, så vart faktiskt live-bettingen så var Giffarna i princip favoriter.
Mm.
Och det brukar ju tyda på att de gjorde en väldigt bra match då, så att... Ja.
Sen vill jag flika in här, va, och säga att man får inte bli lurad av Superettan här, va. Halmstad då, som är som ligger tvåan i tabellen och som då är tippade av många. Jag har fortfarande stora frågetecken, för det har sett trubbigt ut i Halmstad, även om de har lyckats få med sig en hel del poäng. De förlorar till exempel hemma mot Akropolis 3-2. De spelar 0-0 mot något bottenlag. Så att insatsen som Sundsvall gör, menar jag, det kom inte helt överraskande, utan det skulle vara en jämn match där självklart Halmstad hemma skulle vara favoriter på oddsen. Men med det sagt menar jag att även nu då match nummer 2 här, AFC Eskilstuna Sundsvall.
Mm.
Nu ser man sträcken nu, så återigen då, så är det här med Superettan, att värdet ligger på Sundsvall, men jag varnar kraftigt här, för att såna, alltså de, såna här typ av matcher ska stå i 1,70 och grejer, och dessutom på bortaplan. Jag tycker det är oerhört märkligt, alltså. Jag köper inte riktigt det. Tabellen är visst, tittar man på tabellen, AFC ligger sist, men rent prestationsmässigt så kan nästan vilket lag, alltså det är jämna matcher rakt. Superettan är en mycket svår liga helt enkelt. Det är mycket, mycket...
Nej, sen har väl Eskilstuna liksom har väl gjort det väldigt mycket bättre sista 5-6-7 matcherna. De började ju katastrof. Det var ju liksom Dybbans standarddrag på oddset att gå emot Eskilstuna. Han bara hämtade första 5-6-7 matcherna liksom.
De har brister och de har problem, haft problem inledningsvis. De hade många skador, coronafall och grejer i början av säsongen och nu. Men när man tittar på laget idag så jag menar, forwarden han Namani, han var ju liksom, jag är lite överraskad över att ingen allsvensk klubb har plockat in honom, för att han gjorde det bra i allsvenskan. Och han hotar ju liksom vilket försvar som helst. Och sen har de, jag tycker att de stod upp bra. De tog en pinne borta mot Trelleborg nu senast.
Det som är troligt här, alltså just nu är det ju finst spik på sträckan, men det är väl troligt att det går upp mot 70%.
Nej, jag önskar nästan. Det är ju det jag vill liksom se, för att jag ska känna att min analys också får ett visst värde liksom, att för det här, det är ju, blir ju liksom tillknäppt i skallen nu om det ska vara på det här sättet.
Nej, men jag tror att Sundsvall kommer landa runt över 65 i alla fall, 68 eller någonting sånt där. Och det är ju som vi sagt innan, det är inte lätt att vinna fotbollsmatcher i Superettan, framförallt inte på bortaplan. Nej. Här på Tunavallen.
Och förlåt,
jag menar, Giffarna har liksom vunnit 2 av 7 bortamatcher. Så det är inte så att de kommer kliva ut. Jag kollade på Akropolis Degerfors exempelvis nu tidigare i veckan. Och Degerfors, som är Superettans klart bästa lag, fick 1-1 borta mot Akropolis. Ja, men det visar liksom hur svårt det är. Och ja, jag har sagt, om Giffarna kommer upp här mot 68-70%, då känns det som en jättebra helgardering där.
Ja, precis. Och det är min önskan att så ska fallet bli. För att man vill känna att raden man lämnar in liksom känns bra på alla möjliga sätt, va? Så länge det ser ut så här så det är klart att det är inte kul. Sundsvall är ju nu, man får ju respektera oddsen och sträcken också liksom. Nu är det ju en riktigt bra spik. Så jag hoppas att den närmar sig 70% alltså.
Men vi helgarderar och går till Trelleborg, Jönköping, match nummer 3. Många vallen.
Här har Trelleborg har ett stort avbräck här. Det är Fatavu, deras bästa anfallare, som är avstängd. Och gamla goa Kamara Jönsson. Hur gammal är han nu? Kan han vara 38 år? Han håller ju inte riktigt för 90 minuter längre. Nej, så är frågan precis hur de kommer ställa upp sin elva, skåningarna.
Ja, alltså det här är ju sträcken just nu. Jönköping kommer nog att bli ganska klara favoriter. Och nu sa du att forwarden saknades. Jag vet inte, det här är också en mycket svår match. Alltså det, Jönköping, man går inte att hämta 3 pinnar hur som helst nere i Skåne. Det gör man inte liksom. Och Jönköping har inte varit dåliga på något sätt. Men de får kämpa för att vinna sina matcher.
Det är intressant lite... och sträcken här gentemot oddsen tidigt här, att de är ju väldigt klara favoriter i Jönköping och är lägre sträckade än Trelleborg.
Precis.
De har varit lite ojämna i Jönköping, men i grunden så har de ju ett lag som ska vara med där uppe på något sätt.
De har ju ett namnkunnigt lag. Men samtidigt är det ju det här, det är ju ändå spelare som inte riktigt räcker till i allsvenskan, men är ändå kanske mitten topplag i Superettan. Och jag tänker att klubbar som Trelleborg och de här, det är väl organiserade föreningar som alltid har en jämn nivå liksom och gör bra matcher mot de flesta lagen. Men, men blandar och ger poängmässigt såklart. Nu tycker jag att Trelleborg har haft en fin form här på slutet. Förutom då att de gjorde 1-1 hemma mot AFC nu senast. Så att det här är en lurig match hur man än, även om man då bortser från sträcken och så är det här ingen lätt match att lösa bara så här. Det är inte bara att spika Jönköping hur som helst. Alltså.
Kryss 2 säger jag och så går vi vidare.
Ja,
det är okej.
Och har man liksom vill ja men det är klart man kan hela den också men krysset
du sa inget vad du satte på Eskilstuna Sundsvall.
Ja, hela den. Jag helgarderade den.
Bra. Hoppa vidare.
Nu kommer vi till Öster mot Gais. Detta Gais.
Nu vet jag hur det kommer låta här precis. Från både Dybban och Bengan.
Ja, framförallt. Alltså, jag hade ju fått 13 rätt förra veckan om, på två system om Örgryte hade vunnit. Och jag sitter och kollar på Gais Örgryte. Och Gais får ett rött kort med 35 minuter kvar. Och sen är liksom den fotbollen man får se är liksom... Jag börjar nästan... Jag blir ledsen. Jag blir ledsen över den fotbollen. Hur, alltså taktiskt sett Örgryte genomför den matchen efter att det röda kortet kommer. Det är liksom inga tankar. Det är, alltså strategisk träning, spelare, vad de slår för passningar. De står och matar konstiga inlägg. De spelar inte i djupet. De utnyttjar inte att de är en gubbe mer. De gör det så enkelt för Gais att försvara. Och Gais är helt slutkörda. Så de orkar ju inte springa. De orkar ju inte täcka ytor eller liksom någonting. Och ändå så skapar ju ÖIS en hel del chanser. Det gör de. Men jag tänker så här att vältränade. Det här är proffs. Det här är proffs på en hög nivå i Sverige. Som inte har några ursäkter över hur man... alltså hur man tränar. Hur man genomför träningspass och hur man tänker fotboll. Och det här var, nej, jag blev ja, det är rätt. Uppriktigt ledsen i sista halvtimmen. Jag skrev till Dybban och var helt galen, för jag ville verkligen ha den här ögonen. För då satt jag liksom i förarsätet inför resten av matchen
också. Jag har ett svar på varför du inte fick ögonen. Och det är ibland för att det finns andra som också skulle få 13 rätt med ögonen. Och man blir ginsad ibland när man jobbar samma spel som vissa, och vi har ju en god gammal fin vän som heter Tomten som också då hade Örgryte kvar för 13. Mm. Och då ville
det var säkert många som hade spikat den, för att den var ju fin liksom. Det gick ner väldigt mycket odds på slutet och vi tänkte ju att det var ju ditt stora drag också, det var den där. Och det är inte så att de inte skulle vunnit. Alltså det är klart att de skapar tillräckligt för att göra det målet. Men med så nedtryckta Gais var också... De försvarade ju helt okej på inläggsspel. Men att de inte lyckas skapa klarare chanser tyckte jag var... Det var för illa bara.
Men det här är ju intressant då. Om man tittar då på Gais. Halmstad Gais 0-0. Gais Degerfors 0-0. Sundsvall Gais 3-0 och Gais Örgryte 0-0. De har alltså spelat 360 minuter med 0 gjorda mål. Jag säger att det här, alltså normalt sett, det borde vara liksom en riktigt bra spik på Öster här. För att man ska väl inte kunna slinka match efter match efter match. Nej, när man gör de här destruktiva prestationerna.
Nej, jag håller med 100%.
Även om man då försvarsmässigt får ge dem lite cred då, för det är ändå inga dåliga lag de har mött de här fyra rundorna. De har ju mött ettan, tvåan, trean och Örgryte här.
Ja. Det var någon som gjorde en omröstning på Twitter mitt i efter typ när Giffarna ledde med 2-0 mot Gais eller någonting. Hur många mål gör Gais på resten av säsongen? En eller två var det. 0-1 eller 2 eller något sånt där. Omröstningen eller något sånt där. Det är inte... och sen
de har
dess
alltså, de har trots allt förlorat bara 5 matcher på 14 omgångar. Med den här taktiken.
Nej, men det såg man ju. Det var inte jättedåligt på att parkera bussen och tjonga iväg bollen. Det var ju även... Och det funkar ju. Och det var ju framförallt det som jag var irriterad på, att det ska kunna funka när man egentligen bara kan ta rätt löpningar som inte spelarna gör. Och det är pigga spelare i Örgryte. Det märker man att Örgryte tyckte jag verkar ganska fysiskt stark liksom. Men att de gör inte rätt saker. Du får gå till träningen där och visa dem hur man spelar, hur man tar löpningar, Dybban, i veckan här.
Ja, de hade ju den här, Gais har ju den här Jarsuvat.
Jarsuvat, ja precis.
Han hade det varit en spelare med lite målsinne så hade han ju faktiskt gjort 2-3 mål mot ÖIS.
Ja, första halvlek där.
Ja.
Men han, ja, är man ska det. Vara lite försiktig tycker jag. Det är ju återigen superettan alltså. Man får ju inte helt förringa liksom Gais solida försvarsspel. Samtidigt som Öster, vad har vi att säga om dem då?
Ja, men alltså de inledde ju väldigt starkt och sen hade de en genomklappning som de brukar ha. Men nu har de två raka segrar igen här mot Brage och borta mot Ljungskile då, där det kom två mål sent. Visst är spikheten intressant. Sen, om någon har lust så släng med krysset då. För de hade ju svårt att göra mål borta mot Ljungskile Öster och det kanske blir något liknande igen. Mm. Jag tror inte det blir någon jättemålkavalkad här. Utan det är väl...
Man tar med krysset innan tvåan i alla fall kanske då?
Ja, det tycker jag. Nu är krysset bara 21%, men så det känns ju rätt intressant. Tvåan tror jag vi kan, den kan vi slänga. Den kan vi slänga. Men spikettan är inte heller fel. Det är spikett eller ett kryss här tycker jag.
Match nummer 5. Skotska Premier League. Kilmarnock mot Dundee United.
Ja. Vi kommer att ha tre hemmalag här som just nu alla har fint värde i Skottland. Men vi ska gå igenom här vilket lag som verkligen är bäst att spika de här tre hemmalagen. Dundee United är ju slags nykomlingar i ligan och har börjat pickt väldigt starkt. Det man ska med sig är att deras bästa spelare, Shankland, han spelar bara första matchen, sen har han varit skadad hela vägen. Han gjorde alltså 24 mål på 26 matcher i andra ligan i fjol och är nu uttagen i Skottlands landslagsgrupp faktiskt. Han ryktas vara på väg tillbaka och ska vara med i den här matchen, men det vet vi inte. Men det kan man hinna faktiskt kolla upp då innan matchen, för den här matchen startar ju 16.00 på lördag. Så om han är med så är det klart ett jättelyft för Dundee som ändå har klarat sig rätt bra då utan honom. Så om man ska se, jag tror att man ska inte räkna bort Dundee här. Jag tror Kilmarnock, jag hoppas Kilmarnock går upp lite i sträcken här bara.
Kilmarnock som däremot har börjat ganska dåligt då.
Ja, det kan man ju lugnt säga. De ligger näst sist, 0 segrar.
Men de gjorde, alltså det är ändå intressant med skotska ligan för att man kan liksom dra paralleller till det här med alltid Rangers och Celtic. Och de gjorde 1-1 hemma mot Celtic. Så att det finns ju en viss kvalitet i laget ändå liksom.
Och inte bara det. Nu är jag inne här och kollar min statistik här som jag ofta gör när det gäller Skottland. För man kollar inte så mycket matcher där. Då är det bara att kolla statistik. De hade faktiskt, de vann det här expected goal överlägset mot Celtic. Och Celtic är väl bäst i den ligan. Så att man börjar väl från vänster och sen tar man med kanske krysset då om man vill, eller? Tror du om det?
Ja, alltså jag känner att jag har en slags intressant skotsk grej här, och det är ju att försöka förstå hur bra samtliga hemmalag är den här omgången. Jag tror faktiskt att både sträckmässigt och så tror jag att samtliga hemmalag har goda chanser alltså. Så ett kryss borde räcka i femman.
Men håll koll här på startelvan, för om Shankland startar då tror jag oddset på Dundee kan gå ner och bli mycket jämnare.
Då kan vara smart tvåan ta med också.
Då kan tvåan vara aktuell med.
Ja, och jag tänkte också även nu tappar jag helt alltså. Ja, att man ska, det man definitivt ska ha med sig, för alla de här tre börjar 16 antar jag.
Ja.
Ja, och det tycker jag blir spännande, för det här kan vara nyckeln till hela kupongen. Du vet, här kan man få skotska bomber, som man säger.
Ja.
Så följ upp streck och odds innan spelstopp, så att säga.
Ja, det har ju varit lite där nu när skotska matchen är klockan 16. Då är det lite så där vinnare vid vinnare de här matcherna. Och ibland så har man känt att man bara vill helgardera allting som man är med. Men samtidigt så vill man ju vara i så här pole position om man sätter det. Och förra veckan var det så att då satte vi dem, men missade vi lite annat då. Bra. Då har vi match med 6 som är Livingstone mot Ross County.
Här tror jag vi har den bästa spiken i Skottland. Ettan på Livingstone. De har ju också startat kallt. 0 vinster på 5 matcher. Och det kommer ju svenska folket snappa upp, va?
Mm.
De gillar de här tabellerna. Men man ska ha med sig att Livingstone har haft ett tufft spelschema. Och gjort det bra de sista matcherna då. 2-1 borta mot Aberdeen. Inga konstigheter. 0-0 hemma mot Rangers. Starkt. Och så 2-2 borta mot Motherwell och så vidare. Det är bra insatser ändå. Medan Ross County har ju fått en lite mer mest kanske än vad de har varit värda. De har varit bottenlag i fjol, Ross County, och kommer ju sjunka i tabellen här vad det lider. Så Livingstone är ett bättre lag helt enkelt. Och just nu 37%. Vi får se var det landar, men hamnar den under 50 här så tycker jag det är en fin värdespik faktiskt.
Nej, jag är överens.
Då spikar vi den. Bombspik. Det är bara en bombspik. Den ska jag snosa när vi summerar. Match nummer 7. St. Johnston mot St. Mirren. Mycket Saint här.
Ja.
Vad heter det? Nej, men det är ju så att St. Johnston... Det är likadant här då. De står i dryga lite över 2 gånger pengarna just nu och sträckade 42%. Och som sagt, jag säger som innan här att man ska bevaka sista timmen och följa upp hur sträckodds rör sig. För just nu är det ju fina hemmalag liksom.
Mm.
Det är ju inga tunga favoritbomber, men jag tror att några av de här kan vara det. Alltså jag tror det känns bra inför de här skotska matcherna här.
Även St. Johnston har haft lite stolpe ut kan man säga. Spelar en helt jämn match mot Hibernian som är topplag här senast. Och torskade 0-1. Jag tror Hibernian gjorde mål i 90-onde där. St. Mirren var ju också ett bottenlag i fjol och också liksom börjat bättre än vad alla tror. Men bör inte hålla liksom det här poängsnittet som de har.
Det är lite småroligt där, för att det här är verkligen det är 3 smarta spikar i Skottland just nu. Och det kommer säkert vara så med tanke på tabellägen och odds och så vidare. Så det gäller ju att men frågan är om det är bra om alla 3 vinner till exempel. För att det blir kanske lite för smart liksom att
ultimata är liksom att
om man har med eller något sånt där.
Ja, men det man har med, om man helgarderar någon match av dem, och så alltså en av de här tvåorna, om en av de här tvåorna sitter, just om man har med den, då blir det ju slakt.
Ja, visst. Är det den här tvåan vi ska med då? St. Mirren?
Jag är inte säker på att jag håller med. Jag tror att nyckeln kan vara liksom, alltså, nu är vi ju inne på matcher som är väldigt jämnt fördelade, utan... Och det är ju inte några 55-60% där vi pratar om här. Jag tror ändå att det kan hända fina grejer med de här hemmalagen. Alltså.
Ja, det kan det bli ändå. Det kan ställa på annat håll. Liksom,
nu pratar jag lite om man ska bli ensam. Alltså,
ja.
om du ska få den här ultimata slalomrundan som man snackar om. Ja. Och många stora system som går hårt på ettorna. Alltså, man med en sån här översträckad tvåa. Det är det jag...
Just
det är den lilla... Ja, vi får se.
Sen kan vi få den på andra ställen, såklart också.
Ja, ja men precis. Det är det.
Men jag kan tänka mig att det, liksom, det hade varit fint på ett sätt. Dra 3 spikar, smack, smack, smack. Sen klarar man 18-0 och då är man klar. Då har man, liksom, då har man lite halvgarderingar kvar, lite grejer. Men du har 3 grymma spikar som du har gjort. Liksom. Sitter man och göttar sig. Ja, nej, men vad säger ni? Vill ni hela den här eller ska vi spika St. Johnston också på det tidiga?
Ja, ett eller ett kryss.
Ja, ja.
Vi kör rak etta där och går på gigantens linje. Mm. Sen får vi in en sån här mysig, irriterande norsk match i match nummer 8 som man alltid är fel ute i. På något sätt. Om man försöker hitta någon slaskig stream och kolla på den där jäkla norska matchen och sen så står det 2-0 till fel lag efter 20 minuter. Förra veckan var det Rosenborg, eller hur? Som gick upp något oerhört i odds. Det var en 80, gick upp till 2-15 eller någonting innan start. Så tänkte jag nu kommer de inte vinna. Så står det 2-0 efter en halvtimme.
Haugesund mot Vålerengen. Ja, vad säger
här,
man?
Ja, den här, det är två lag som blandar och ger rätt mycket här. Och Vålerengen har möttes för en månad sedan. Då vann Vålerengen med 1-0. Och Vålerengen har en formstark. Han heter Bard. Tänk att heta det. Bard Finne. Han har gjort 5 mål på 5 matcher. Mm. Men det här är en sån här, det här är en helt omöjlig match, skulle jag säga. Jag vill helge den här och bara kliva vidare.
Det tycker jag låter bra. Ja. Det tycker jag låter riktigt bra. Där man har lite i norr, sån här klassiskt som i norr, man har lite färre streck så här att ta, så det blir mycket mål i Norge, är det inte så?
Ja,
man kan gubba det. Ibland.
Kan man göra.
Så att, ja. Men om man säger så här då, vi helgarderar den här, men vilket skulle ditt första streck vara om du var tvungen att välja?
Ja, alltså... Kanske tvåan då. Just för att Vålerengen har en rätt hög högsta nivå. De har inte riktigt. De har varit värda mera än vad de fått ut hittills. Så de har gjort ett par riktigt bra bortamatcher. Mm. Och har nog en lite högre höjd än vad Haugesund har, skulle jag säga.
Ja, jag är beredd att hålla med där. Alltså, det drar nog lite åt. Alltså åt det hållet i alla fall. Man börjar från höger och kan kanske titta på krysset. En kryss tvåa, men det är svårt alltså.
Lite intressant här också. Man kan ju i alla fall följa oddsen framåt matchdag. Mm. Och om det är så, att för det kan ju vara så att Vålerengen går ner mycket odds till exempel. Och att spelare och marknaden och spelbolag och så vidare tycker att Vålerengen kanske inte borde vara underdog. Så då blir det kanske en liten smart spik så här att ta på slutet. Så att håll lite koll där, men vi helgarderar och glömmer bort den norska matchen och hoppas på det bästa. Mm. Sen har vi vårat härliga allsvenskan. 5 matcher! Frågan är om alla är på söndagen här.
Ja, alla är på söndagen, men ja. det är lite konstigt. De väljer att lägga in den här norska matchen när det går 6 allsvenska matcher. De väljer alltså helt bort, jag tror det var Norrköping och Örebro som de väljer bort helt. Mm. Örebro-Norrköping. Mm. Är inte det konstigt, Dybban, liksom? Vad är
jag
det
undrar om det beror på att, kanske inte. Jo, för att de brukar vilja ha, det är trevligt med en kvällsmatch kanske på Stryktipset, att de vill ha med den.
Jaha, det är den Haugesund-Vålerengen eller?
Mm. Ja, i fjärde, den är 18:00 på lördag. Nej,
man vill väl ha så många matcher det går på lördag, antar jag.
Det finns mycket så här norsk-svenskar som bor på gränsen i Värmland där och så vidare.
Ja, lite konstigt ändå att man plockar bort en allsvensk match, tycker jag bara.
Ja, precis.
Men i vilket fall då, vi har 5 fina allsvenska matcher och redan match nummer 9, AIK-Häcken. Den här är ju jätteintressant, va? För att här pratar vi om att det finns alltså möjlighet att se 4 nya startspelare i AIK-startelva. Papagiannopoulos gjorde ju debut nu som mittback och de vann rättvist med 2-0. Och jag tycker väl så här lite nu, och titta bara på det sportsliga. Häcken gjorde en jättefin insats borta mot Peking och är med i racet om andra platsen, får man säga. Mm. Men samtidigt så vill jag säga att det man ska ha med sig nu är att matchen är på Friends. Jag vet att i den senaste matchen som Helsingborg förlorade då, så var det oerhört mycket klagomål från Helsingborgs sida om att det går inte att spela fotboll på den gräsmattan. Mm. Den är vanskött, alltså den är katastrof, det går inte att rulla. Och Häcken, om vi alla känner till, så är ju Häcken ett sånt passningsskickligt fotbollslag. Jag tycker att AIK kan vara riktigt, riktigt intressant här, rent sportsligt. Jag tror Jag tror att nu på oddsen, så att säga, så tycker jag de är, det är väldigt skevt att Häcken ska vara favoriter. Men jag förstår ju det. Det är återigen det som Dybban gillar, eller som folk säger, tabellen. Svenska folket gillar tabellen. Och
men inte bara vinner. Det är form också. Och sen även hur de har presterat i matcherna Häcken sista. Jag menar, både hemma mot Norrköping och borta mot Norrköping. Jag tycker de gör ganska bra matcher. De har lite tur som vinner senast mot Peking. Jag tycker ändå att de har varit stabilt. De kanske inte är uppe på de här allra högsta topparna alltid. Häcken som Malmö och så vidare. Eller som Peking var i början. Men de har trampat på här. Och nu ser mitt spel 7 gånger pengarna på Häcken till topp 3 inför säsongen. Ser okej ut. Det lever. Ligger på 3:e plats. Och, jag vill inne på att det här... Jag håller med dig. Jag tror att det är ganska bra. Men jag vill inne på att man ska hela den här matchen kanske. Jag vill inte... Jag räknar inte bort Häcken med den formen.
Nej, det kan jag säga. Det behöver man definitivt inte göra. Häcken har ingen chans att vinna den här matchen. Alltså, vi ska inte liksom sträcka i onödan va, och slösa massa pengar på sträck som aldrig kan sitta, va.
Jag gillar det här med ingen chans när de har 40%
i men ungefär. Alltså, man måste ju förstå, va, att liksom en skicklig spelare, va, han plockar bort det här med tabell och så, man får inte bli lurad av den, va.
Nej.
Utan det gör en enorm skillnad, alltså bara den här Papagiannopoulos, va. Kan inte ni två få säga det efternamnet varje gång?
Papagiannopoulos.
Papagiannopoulos.
Ja, det gjorde ni bra båda två. Det gillar jag.
Jag har lyssnat på dig. Jag har inte haft en susning utan annars.
jag sa faktiskt fel, men
jag menar, vi pratar ändå
Polos,
nu.
Polos på slutet där.
Mikael Lustig, Papagiannopoulos. Vad heter han, den här mittfältaren också? Rogic. Och så den här serben som forward. Alltså, och plus att man ska ju inte glömma att det finns en jävligt stark rutin. För de här fyra spelarna ersätter ju de här ynglingarna som AIK har kommit helt snett med, va? Alltså att försöka spela in de här unga när de inte är riktigt mogna för den här nivån. Och gett dem liksom 90 minuters matcher, va? De ersätts alltså med de här fyra. Lägg där till då spelare som Adu, Seb Larsson, Ofori, Goitom, de växer ju också med den här omgivningen runt omkring sig. Så att plötsligt liksom Häcken möter ett lag som har ett riktigt dåligt rykte, som har gjort det riktigt dåligt i år, men som jag tror kommer, alltså, ärligt så tror jag det kan vara en bomb den här ettan, alltså.
Men får man fråga här, Sagge här, förutom Papagiannopoulos, vad har de för matchform, de här tre gubbarna liksom? Har de spelat match på 4-5 månader? Kan man bara slänga in dem och det ska bli hända grejer?
Alltså, Giannopoulos är ju liksom spelduglig. Han är ju definitivt...
Ja, jag menar det. Han är spelduglig. De andra tre här.
Jag tror ju att gubbar som Lustig till exempel nu ska vi se. Serben vet jag inte något om. Men Rogic och Lustig. Har jag missat någon nu?
Nej, det är väl de. Det är 4 stycken. Rogic, Lustig, Papagiannopoulos och serben, som vi kallar.
Jag menar en kille som Lustig till exempel. Nu vet ju inte jag om alla fyra går rätt in, men det här har ju, de har ju tränat nu ett par veckor med AIK, i alla fall Rogic. När det gäller spelare som Lustig till exempel, det är alltså en svensk ordinarie landslagsback. Och även om man inte har fått matcher så bör han vara tränad. Alltså, de håller igång allihopa på olika sätt. Och att kliva in i allsvenskan som landslagsback, jag tror inte det ska hämma. Det stärker liksom, bara kasta in Lustig i laget borde liksom lyfta laget och spelarna. Man ska ändå ha med sig att han är en ordinarie landslagsspelare. Så att det är klart att du har en viss poäng med att spelarna ska vara i matchform och så vidare, men det är mycket rutin här, alltså. Och plus då att AIK som alltså spelar truppen i övrigt med Seb Larsson, Oforia, Do, Goitom och de här, alltså i grunden så finns det skickliga spelare i AIK, men det har varit lite för mycket ungdomar som inte är mogna, så att jag tror liksom att hela laget, och sen nu kommer de från en 2-0-seger också. Jag tror att jag ska göra mycket kring den här matchen. Jag blundar lite för det här med streck. Nu får vi ju se vad som, till exempel så tror jag att AIK kommer dippa i odds, kan jag säga redan nu liksom. Jag tror att det här kommer bli, ja, vill det sig riktigt väl så kanske AIK kan bli favoriter på nollbollen i slutändan.
Ja, men vi vågar inte säga emot det, men jag slänger med ett kryss här bara för att jag Jag kan inte gå så långt så jag spikar AIK, tyvärr.
Nej, men det där kan jag köpa. Jag går med på det liksom, att vi ska inte hålla på och kasta pengar på tvåan och så, va, utan ett kryss, det tycker jag är fint.
Blir du sur om jag spelar något eget system och har med tvåan då?
Blir jag ju inte, för det ökar ju
du tycker synd liksom. om alla
vad är det vi brukar säga att det finns mycket döda pengar på strykgipset, va, och jag brukar ibland när jag ser på dina kuponger och Dybans kuponger skratta lite för mig själv här vid skrivbordet och känna att det är lite döda pengar som kommer in i potten till giganten. Så att jag har inget emot det. Spika du tvåorna och kör du häcken fullt ut, gör det. Nu kör han på giganten där. Ja, men jag säger det, jag har känt i luften att jag kommer att komma rätt nu på lördag, va?
Mm. Nej, vi lyssnar delvis då, helt enkelt.
Ja. Ska vi försöka att bräcka en favorit här i match nummer 10, Hammarby Kalmar FF, eller?
Ja, man blir ju mörkrädd alltså.
Det är bara att trycka in alla tecken och sen gå vidare.
Är det så?
Ja, men 71%. Jag tycker att det är. Och du kommer säkert gå upp här också. Och det är mycket på grund av det här som Kalmar är. Fruktansvärt kalla har de varit. Men
alltså fy fan,
men det kommer vara uppåt 80%. Och det är inte så att Bayern. Det är klart att de har jättestor chans att vinna matchen. Men att komma upp till 80% och stå i 1,55, 1,60 här liksom och vinna, det måste vi försöka. Det måste vi försöka få bort bara.
Ja, men Johanna Giasse från Mjällby är klar för Bayern. Lambohovsonen.
En bra värvning faktiskt.
Hur är status med Elm inför den här matchen?
Ja, oklart.
Oklart, ja.
Ja.
Men, det verkar men, som att han är väldigt viktig där.
Jo, det är klart. Men de är lite roliga Kalmar ändå. Liksom. De är totalt iskalla. Men de kan ju sprattla till så här, just i sådana här borta, svåra bortamatcher. De lätte väl borta mot Malmö FF också med 1-0 och torskade.
Slog Häcken borta, va?
Slog Häcken borta med 2-0. Ja,
men det ser man ju en gemensam nämnare. Det är ju så att i matcher som Kalmar absolut inte har något att förlora, när de kan ligga med sin 5-4-1 ungefär, så känns det som att det är där de är bekväma liksom. De behöver inte anfalla, de har ingen press på sig som på hemmaplan då. Och det ser man ju som du nämner då, borta mot Malmö, borta mot Häcken, och nu då ännu en sån match borta mot Bayern, som påminner om de här matcherna. Och
men det känns som det knyter sig för om de ska spela mot Örebro och
Gällby. Ja, men de är inte bra nog.
Nej, då förväntar sig folk att de ska liksom föra på något sätt. Men det klarar de inte. Så,
för vi har ju sett som sagt, alltså har de fullt manskap, då är det inte direkt någon dålig elva så.
Nej, på pappret är det ju inte det.
Så att absolut, jag är ju den första som gillar att gardera de här stora favoriter, men samtidigt är det så att jag går ju maskin på detta Kalmar. Jag blir så förbannad alltså. Jag menar att om man nu väljer att spika Bayern eller gardera Kalmar, så står det 3-0 i halvtid i Bayern, va? Jag vet inte, jag slår sönder, jag gör som Benga, jag drar en laptop i väggen då liksom. Jag är så förbannad på det här.
Men Bayern har ju också Europa League här ikväll, torsdag kväll. Så de har ju inte lika lång vila som Kalmar har haft den här matchen. Det kan hända saker i den matchen. Det kan bli skador, det kan bli grejer. Vi får se.
Ja, vi börjar så i alla fall, så tar vi helt enkelt match nummer 11, Helsingborg-Djurgården.
Syres-Djurgården. De är så odugliga så det är fan inte klokt alltså.
Ja, däremot mot att inte göra en bättre insats senast där. Både, är det två matcher på raken? Champions League-kvalet var ju inte vackert att se.
Men de fick ju lite upprättelse nu. Med tanke på gårdagens
precis.
Resultat. När alltså Fenerbahce slår Celtic borta. Då kanske man tänker, okej, Fenerbahce kanske är lite bättre.
Fenerbahce.
Jag menar Fenerbahce, ursäkta. Att de kanske är ett lite bättre lag än vad vi hemma i Sverige tänkte att de var. För det var ju som att Djurgården fick en drömlottning i ett annat lag, skulle åka ner och vinna det där på beställning. Och det så enkelt kanske det inte var.
Nej, du har rätt. Alltså Ferencváros är bra. Jag tror jag nämnde det när vi pratade sist då om det här. Men att de då sen går vidare från Celtic här, det är ju imponerande, det får man säga. Och jag är så besviken, för jag spikade ju, jag missar ju bara på den med chans till 13 och brukar aldrig spika såna här favoriter. Jag valde den av alla de här kupongerna. Vilket var en fruktansvärt dålig. De var väl sträckade i två eller något, eller? Celtic igår.
Ja, en bra vit över 80, ja.
Så det var ju med tanke på att det är publikfritt också. Alltså Celtic, man tänker ju ofta när Celtic har hemma att de har de här 50 000 på läktaren liksom.
Sen var väl, jag vet inte, jag såg faktiskt inte matchen, men jag läste lite av sociala medier, så var det väl inte helt rättvist.
Nej, men det är klart. Men samtidigt, de skapar ju inte så mycket Celtic. De hade typ två skott på mål på hela matchen liksom. Men det är klart,
82%, så det är klart att de ska dominera liksom.
Ja, det var ju inte så att...
Men det är för dåligt bara.
Åtta skott på mål. 25 skott och 8 skott på mål enligt statistiken.
Jaha, den här statistiken hade inte jag. Det var kanske mitt huvud bara som Celtic var totalt iskalla.
Ja, men sen är ju statistiken alltid missvisa. Det kan ju vara långskott, det kan vara dåliga avslut och så vidare. Men jag menar, jag tror att Djurgården, det ser inte jättebra ut. De här sista två matcherna har inte sett bra ut. Sen så, det här tuffa dubbeljobbet som vi snackar om. Oj, vad tufft det är att dubbeljobba. Är ju över nu i alla fall.
Ja.
Nej, hörni, de har lite Europa League kvar i sig.
Ja, de ska in i Europa League.
Lyssna nu här, två intressanta nyförvärv då. I Djurgården har vi Magnus Eriksson som kommer in. Vad säger du om det, Sagge?
Ja, det kan vara sommarens bästa nyförvärv. Alltså,
jag såg också att han såg väldigt fitt ut. Han var smalare.
Han är extremt, alltså det här till skillnad mot liksom Kujovic, fan alltså. Här kommer det in färdigheter på alla möjliga sätt liksom. Magnus Eriksson, han är ju en stjärna i Allsvenskan och han har varit i USA. Ja, och han är 30 år, jag tror att han bör kunna liksom vara bland Allsvenskans bästa spelare 2 år framåt liksom. Så jag tycker det är ett kanonnyförvärv och han har otrolig motor och vilja och vinnarskalle på alla sätt alltså. Och så att med det sagt så kommer ju han säkert på ett eller annat sätt få vara med och rota i den här matchen. Om det blir från start eller om det blir på bänken, det återstår att se. Men den här matchen är, tycker jag, ganska lätt att gå igenom, för det hänger ihop här med streck och så vidare. Alltså, det är inte att jag...
Men betyder det att de har Europa League ikväll? Det måste vi ändå ta reda på.
Nästa omgång.
Nej, det har de inte. Men jag måste också nämna Helsingborg, också ett roligt nyförvärv.
Ja.
Marcus Olsson.
Ja, precis. Just brorsan, det. Ja.
Tillingbrorsan.
Ja, han fick kontrakt året ut här, va?
Det borde ju också vara en bra värvning.
Absolut.
Han har spelat på hög nivå så att
Men han det var väl som du sa, Dybban, tidigare, har han ens varit på en fotbollsplan på inte när han gjorde sin sista match liksom.
Hans senaste klubb var väl Derby.
Ja, och han var ju skadad, eller?
Ja, han har varit skadad länge och jag vet inte om han spelar någonting ens
göra så
förra säsongen.
Fanns det, ska jag kolla på direkt hem. Marcus, va? Han blandade ihop de där två.
Det fanns det när han spelade någonting.
Oj, det står att han var i Moss här.
Det kan vi nämna också, förra matchen där med Hammarby-Kalmar är att Hammarby spelar ikväll. Så det
är ju, det är det inte.
De har Europa League, så att det kan ju vara fördel för helgarderingen också.
Ja, precis.
Marcus.
Nej, men han har inte, jag tror inte han har lirat någonting sen Derby.
Men vad tror vi om matchen då? 1,72 ja. På Djurgården.
Nej, jag hittar ingen. Han finns ju för fan inte ens med. Vad är det här? Killen har gjort en match på...
två år.
Vad tror ni?
Jag tror att Djurgården vinner.
Ja, alltså jag säger så här. Den här matchen är en match som man definitivt ska följa streck odds. Ser det ut som på det här sättet, spik Djurgården. Punkt bara. Däremot, går det upp på Djurgården inför matchdag, eller inför helgen här med omsättningen och allt, ja, då ska man vara lite försiktig. Men det här är just nu en jättebra spik alltså.
Och mycket är ju Helsingborg har ju sett, inte sett. De har inte sett bra ut på hela säsongen, men det har ju varit mer ännu sämre på slutet här, känns det som.
Senast såg ju till och med Mellberg däven ut. Han såg ju helt topp. Han hade inget topp i ögonen borta mot AIK där.
Nej.
Det var ju
och det var ju rättvist som faktiskt jag hade faktiskt spelat Helsingborg lite ett kryss mot Sirius, men det var ju rättvist, Sirius vann där också. Så att ja. Jag tror att det är bra att var försiktig lite med Helsingborg här. Och sen har vi Mjällby mot IFK. Göteborg gjorde en bra match senast ändå, men de lyckas inte vinna matcher.
Nej, precis. Men jag släpper inte taget. Alltså jag blir extra glad nu när man får chansen i en sån här situation borta mot Mjällby. 30% just nu och alltså jag måste få fortsätta jobba änglarna liksom. Alltså nu har de ju också fått in lite starkare namn och även om Mjällby har imponerat. Nu har de ju tappat då Mohana Diaz. Men har i övrigt imponerat. Men jag ska inte säga att den är bomb på något sätt, men fint att smyga in en sån här liten spik som Göteborg till 30%. Alltså det är...
Det är en grej som man tänker lite allsvenska nu. Nu är det är fel att tänka så här egentligen på lång sikt. Men alltså, IFK Göteborg har spelat 17 matcher. 10 av dem har blivit kryss. 10 av 17 matcher. Och nu har vi 26% på krysset där. Kan man inte bara slänga in en kryss 2 och sen gå vidare?
Jo.
Vill ni ha med även i Mjällby med tanke på att de har ju ändå gjort det hyfsat?
Nej, för min del.
Dybban ser lite sugen ut. Ha med ettan.
Ja. Det är klart att nu är det väl precis som AIK då, med att få in Värnblom i laget så höjer det inte bara att man får in en bra spelare, utan det höjer ju hela hela känslan liksom i omklädningsrummet och...
Ja. Fattar 7 dagar i veckan med Värnblom i omklädningsrummet.
jag är peppad för de här nyförvärvningen. Mange, Värnblom Gubbe. och så vidare. Det är riktigt kul för allsvenskan ändå. Det blir rolig runda i helgen överlag.
Jag tror kryss 2 är en vettig, om man nu har råd med det, så är det väl en rolig.
Vi har gott om pengar. Vi har dubbla helgarderingar här. Så om vi skulle vilja helgardera sista matchen, vill vi det? Malmö på hemmaplan. Uppåt 1,70. Men de möter ju tvåan i tabellen. Elfsborg.
Och de spelar i Europa idag också.
Just det.
Och jag tycker det är ändå intressant. Alltså jag vet i fan att ska MFF stå 1,70 hemma mot Elfsborg? Det är nog rätt kanske, jag vet inte. Alltså, de har ju, det här är ju två lag som jag utifrån prestationer, jag är inte helt... Jag tycker Elfsborg har gått lite för bra. Och jag tycker MFF är klart överlägsna. De har ju mer eller mindre vunnit SM-guld, men sättet de genomför matcherna på är inte alltid sett till hur de har varit på oddsen. Alltså senast nu mot Falkenberg, de börjar på 1,23 och grejer. Och det är, tycker jag, stora delar en ganska jämn tillställning. Falkenberg försvarar sig bra.
Just det.
Fram till MFF gör 1-0 i 40 då. Men ja, Malmö har, de har ju vunnit, de vinner sina matcher och de gör det de ska göra. Men jag tror att man kan ha lite förhoppningar om en pinne här. Sen är det ju samma sak här då, hur sträckan rör sig. Och det är klart att MFF också blir säkert spik på någon kupong.
Jag gillar det här med Europa League dubbeljobbet. Det verkar vara, ja. Det verkar vara liksom, det verkar vara en liten grej det där, att lagen gillar inte att dubbeljobba.
Men man får väl utgå från att Malmö ställer upp med bästa laget ikväll då i garanterat. Europa. Och de har ju ett längre... Kristiansen är ömtålig. Toivonen lär ju inte kunna spela båda matcherna. Så man får väl anta att Malmö kanske inte har absolut bästa elvan i den här matchen. Om man får gissa.
Samtidigt menar jag lite just med MFFs styrka. Om vi hade pratat en spelare som Rosenberg till exempel, en eller två matcher, så hade ju det varit ett stort avbräck. Men i år har de, det känns som att Jon Dahl Tomasson, han kan göra lite vad fan han vill. Alltså han har ju roterat, för fan, vad är det, 22-23 gubbar. Alltså. Det känns som att det spelar ingen roll.
Och sen säger jag, det är två hemmamatcher. De får ändå vila ett par dagar emellan.
Ja.
Och efteråt så är det landslagsuppehåll, eller hur? Så att det är väl, jag tror att de kommer spela bästa laget som är tillgängligt i bägge matcherna.
Ja, det tror jag.
Jag tror inte att de kommer att göra rotation utav... som det har varit lite tidigare. Nu roterar vi för att vila gubbar till höger och vänster. Jag tror att är det folk som är tillgängliga och inte säger att de är jättetrötta.
Alltså jag gillar ju spik. Jag tror ju Malmö vinner det här. Jag tror ettan är jättebra. Eller fall till 60%. Men...
Okej.
Men då måste vi ju gardera upp lite annat.
Ja, men då har vi gått, då har vi två stycken helgardering vi kan lägga in här. För just nu är vi på 432 kronor och vi brukar göra en tre... Är det vi ska göra? 432 kronor och sen bara jobba in 13 rätt.
Eller vill ni gardera Malmö på något sätt? Eller
jag har börjat tänka den tanken. Jag tycker att 1,70 är högt på Malmö med tanke på liksom hur... Liksom, jag tycker att de är klart bästa laget i Allsvenskan och det är hemmaplan. Men... Jag börjar fundera på just den situationen och jag är ju lite, jag vet att giganten sågar mig varje gång jag säger det, men jag är lite smygimponerad av Elfsborg faktiskt. Och hur de, speciellt då liksom, nu har de ju haft en ride med många matcher, de har gjort det ännu bättre. Och jag har sett många matcher, då jag tycker de var klart bättre laget borta mot Hammarby. Och nu såg inte jag mot Östersund då, i och för sig, när de kanske inte var lika bra de förlorade. Men innan dess har jag sett ett par matcher, jag tycker de har gjort det väldigt bra. Och ja, det är inte helt rätt att vinna Allsvenskan. Och just det här med Malmö. Malmö spelar en relativt jämn match nu hemma mot Falkenberg. Det är lite dubbeljobb. Ja, det är en kul grej att fälla det här. För jag tror att det är väldigt många. Ja, precis. Jag vill inte heller
att
det kan vara en okej spik. Absolut. Men jag tänker också att det är många som väljer att spika den här matchen. För det är sista matchen på kupongen. Och då kan man liksom det är skönt att vara kvar, man kan säkra upp lite och om man skulle få 12-13 rätt så kan ju många tänka så här, ja men då säkrar jag, om jag spikar Malmö så säkrar vi den matchen. Jag har bara lite feeling, det är lite så här, lite fiskigt kanske på ett sätt, men jag har lite feeling att det är inte så lätt.
Nej,
som
men jag gillar tanken, jag gillar det, så jag tycker ändå att oavsett vilka som, det har inte med kvaliteten bara att Elfsborg, de har gjort det bra och det spelar ingen roll vilka Malmö möter, menar jag. Jag tycker att så länge Malmö inte kommer upp i de här nivåerna där de slaktar sina motståndare i prestationen, så tycker jag att man ska göra den här garderingen. För Elfsborg är lika kapabla som Falkenberg att liksom, de ska ju vara bättre än Falkenberg. Jag menar att Malmö måste fortsätta ha det här flytet bara för att hämta trier hela tiden. Så enkelt ska det inte vara. Så att gardera.
Men det här innebär att vi har råd att slänga in en halvgardering till här.
En helgardering till.
Vi
kan ta en spik och helgardera.
Vi har en helgardering till, ja. Precis. Vad hittar vi den då?
Men vi kan ju göra så att vi tar våra bästa drag här och summerar lite. Inför den här magiska jackpotten på lördag.
Oj, jag har jätte jättemånga drag alltså. Oj, det blir svårt. Yeah.
Mm. Kör igenom. I alla fall 2-3 stycken då, så får vi andra chansen.
Jag packar ihop ett drag som är lite roligt denna gång. Och det är de tre skotska matcherna.
Mm.
Hemmaseger, hemmaseger, hemmaseger. Sen får man trixa lite hur man vill där, va? Mm. Men bomb, alltså tre hemmasegrar där. Och sen så går vi ner på allsvenskan och då säger jag AIK, va? AIK, IFK Göteborg. Det får bli mina.
Är det några matcher kvar nu till Dibban?
Wow.
Ja, ni får nog hitta.
Okej. Ja, men då tar jag... Jag hoppas att GIF Sundsvall sträckas till 70% borta mot AFC Eskilstuna på Tunavallen.
Mm.
Och att Eskilstuna gör en riktigt bra match där och visar att det är svårt att vinna i Superettan. Så AFC tar jag med som en skräll. Och ja, sen Livingston i Skottland där. Ser ut att bli en riktigt fin spik också. Och Kalmar FF. Nu sprattlar de till igen.
Ah, härligt.
Europa trött Hammarby.
Det gillar jag, Dibban.
Ja, där har vi det.
Härligt. Ja, jag tror jag...
Har du lämnat över någon match till Benga nu, eller?
Jag ska se vad han plockar.
Ja, det blir ju min tanke där med Malmö. Lite så här tidig tanke. Det slutar med att att Malmö glider igenom ikväll och utan att ha en enda... Det är också viktigt att se både Hammarby-matchen ikväll och Malmö FF är ju spännande att se ikväll. På vi spelar in det på torsdag förmiddag. Det kan komma skador. Det kan komma grejer som vi verkligen man ser att de är helt slut att, och så vidare och så vidare. Vi vet inte riktigt vad... Det kan ju förändras odds och tankar inför lördagen här. Så att det är viktigt att hålla koll på den biten också. Men tidigt tänker jag liksom att det här kan vara en bra gardering på Malmö. Som sagt, nu är det svårt. Nu har ni inte lämnat så mycket. Vi har ju den här Arsenal-Liverpool då, som vi har spikat tvåan tidigt. Jag får väl säga den då. Jag gillar Liverpool. Jag tycker att de är ett klart bättre lag. Jag tycker det är stor skillnad mellan Arsenal och Liverpool. Nu är det en sån här plojkupp. Och man vet aldrig vad som händer i de här plojkupperna, men jag tror att både Klopp och Liverpool tycker om att få en titel liksom, när de har ett sånt här bra år. Så att ja, Liverpool då.
Fan vad när jag tittar nu på kupongen här, det känns nästan som att jag skulle kunna lämna in en enkelrad och få det.
Men det här jag gillar, att vi har, för det känns verkligen som att vi har bra känsla runt omgången. Men det är, man kan ju tillägga det att det är inte så... jäkla lätt, för det är jämnsträckade matcher mycket. Men det är kul att ha bra känsla i många matcher. Så att jag tror att det kommer ge bra pengar på lördag, så kan jag säga. Och någon match kanske vi har fel i, eller?
Vilken ska det vara?
Nej, men jag ser inte. Jag tittar ju nu. Jag har gjort en kupong med 2,5 och 2 hel. 36 kronor. Nej, jag ser inte vart jag ska spricka riktigt. Fan vad massan är, alltså giganten.
Nej, det är härligt. Jag slänger in en gardering på, eftersom vi har sagt alla andra, så helgarderar vi Öster mot Gais då. Och får en 3-8-8-8-8. Gott! Då ses vi på lördag. Och vi får önska som vanligt, och speciellt nu när det är riktigt fin jackpot, så får vi önska alla lycka till mot miljonerna.
Lycka till.
Ha det fint allihopa.
Hej.
Ja.